Minnen av det förflutna återkallades till liv, och hon kände att tiden var inne för ett utvidgande av medvetandet. Det fanns en stängd dörr i väggen i Ramenatis privata helgedom i tempelträdgården. När Isra första gången tog henne dit, frågade hon vart den ledde. När du är redo, svarade han, skall jag öppna den. Då skall du finna att den leder genom underjordiska labyrinter till Sfinxens sal och stjärna, rummet under pyramiden. Vad är Sfinxens hemlighet? Frågade hon. Den är en symbol från uråldrig tid och var välbekant för folk i länder som nu har försvunnit. Den betecknar det eviga mysteriet om Gud i människan, i hela skapelsen. Den betecknar också människans seger över hennes lägre, djuriska natur. Eleven måste själv finna ut resten. Alla kandidater till det vita brödraskapet måste först studera Sfinxens yttre betydelse. De ska studera dess konstruktion och lägga märke till att den förkroppsligar deras egna slumrande egenskaper. De övar sig att vara lika tysta i sin visdom som Sfinxen själv och strävar efter att förvärva lejonets styrka och örnens vingar. De eftersträvar alla de egenskaper som denna tysta figur uttrycker. Och en dörr mellan Sfinxens tassar ger kandidaten tillträde till labyrinter som leder till invigningssalen. Ramenati lyssnade uppmärksamt när Isra fortsatte. En pyramid symboliserar först och främst det fyrkantiga fundament på vilken människans liv måste baseras. Och liksom de fyra triangulära sidorna i pyramiden möts toppen, så måste det finnas exakt överensstämmelse mellan de fyra sidorna i hennes natur, de fysiska, emotionella, mentala och andliga komponenterna, innan ett sant och fulländat tempel kan skapas i hennes själ. Den vita magins präster har alltid lärt ut att människan skapades som en fulländad son till varandet. Solen som vi kallar Ra, som Ras egen avbild, och att endast anden kan ha kunskap om den strålande heligheten, Ras rena, klara ljus inom henne. De lärde att ett subtilt ämne finns i den fysiska solens strålar, vilket påverkar jorden liksom en mor som mottager och ger näring åt livets frön. Men detta ljus utövar sin magi allra starkast i människans själ och här ligger lyckans hemlighet. Ljuset är Ras dyrbaraste gåva till sina barn. Människan måste själv upptäcka detta inom sig själv. Om kuben öppnas, tar den formen av ett kors, kanske den äldsta av alla symboler. Korset symboliserar skapelsen, skaparen och fångenskapen i materien. Pyramiden och korset har därför fundamental betydelse. Mycket av det som Ramenati inte hade förstått framstod nu klarare. Isra fortsatte, triangeln symboliserar en annan viktig sanning, Guds treenighet, lagen om vilja och kraft, lagen om kärlek och visdom och vad de leder till, lagen om ljus och Guds medvetande hos människorna. I sin yttring har denna treenighet många namn, Osiris, Isis Horus till exempel. Pyramiden symboliserar ett oförstörbart tempel, en mening. En verklighet byggd på jorden av Ras söner. För människor inser att det innehåller skapelsens alla hemligheter och uppenbarar de egenskaper som ska leda människan till en slutlig invigning i de himmelska mysterierna. Efter en paus fortsatte Isra, för länge sedan utvandrade mästarna som blivit undervisade av Ras söner från Atlantis och slog sig ner i Egypten där de införde sin religion. Sin symbolism undervisade människorna i ett regeringssystem som först hade tillämpats i Mu, en kontinent som senare försvunnit. Pyramiden innehåller alla deras hemligheter. Den är orienterad mot solen. Vinkeln med vilken solen strålar träffar pyramidens spets har en speciell innebörd som du så småningom kommer att förstå, liksom alla bröder gör. Lägg märke till att på vissa särskilda dagar på året, genomlyser en ljusstråle den innersta vrån i dessa och andra pyramider, just så som Ras ljus tränger in i människans inre tempel och breder ut sig där. Ramenati hade varit elev i den höga prästskolan i 7 år, och under de senaste 4 åren hade hon levt helt inom templets område. Din träning skulle bli störd och onödigt svår om du hela tiden besökte den yttre världen, förklarade han. Medan du är här är du skyddad från otaliga influenser som skulle störa dina meditationer och din kontakt med de andliga sfärerna. De två tillbringade många timmar i gemenskap i lärosalarna bortom jorden. Det här är enda sanna vägen till kunskap om den uråldriga visdomen, sa Isra. Med det menar vi de kosmiska lagarna, naturens och andevärldens, som styr människans liv. Allt eftersom tidsåldrar passerat har sådan kunskap gått förlorad i det själviska och materialistiska sinnet som mer och mer tenderar att binda och fängsla människans verkliga jag, så som mumiesvepning lindar in den verkliga kroppen av en död kung. Tills dess att människan tränger igenom mörkret, som kommer från världsliga tankar och vanor, så kan hon inte förstå eller återfå den skönhet som Herren Ra utrustade henne med. Ramen att hit, du lär dig att se genom illusionens dimma in i visdomen från flydda tider. Isra tog henne sedan till ett förrum väster om templet. Förutom speglar fanns inga dekorationer på väggarna och precis som i minnenas kapell hade rummet en djup färg av ametist, vilken hade en färgton som tycktes vederkvicka ramenatis syn. Isra ledde henne till en bädd, på vilken hon genast föll i omedvetenhet om den yttre världen. Och snart befann hon sig i ett land som var mycket olikt Egypten. Hon visste att hon återigen befann sig på bergshöjderna i landet i väster, igen i berget inhuggen grotta. Den var välmöblerad med färgglada filtar och mattor, möblerna var snidade i trä. Från en sittplats nära öppningen erbjöds en vy över snötäckta bergstoppar och i förgrunden en djupt allbevuxen klyfta. En gestalt satt och blickade ut över detta panorama. Det överraskade henne något att känna igen denna gestalt som sig själv med en annan klädsel. Sen hörde han en röst som sa, det är bra att du har kommit åter till vårt brödraskap, men nästa, vi ska hjälpa dig att komma ihåg vårt folks seder och bruk. Hela bilden av hennes liv i Maya-samhället växte sig vidare. Som en blixt gled hon från sitt egyptiska jag in den Maya-indian hon hade varit. Hon såg återigen den fridfulla dalen med de vita små stenhusen, vilka var prydda med vackert snidade utsmyckningar, som klättrade långt upp på bergssidan där blårök steg i spiraler mot en bakgrund av väldiga skogar och den breda, snabbt flytande floden. Ett annat minne vaknade. Ännu en gång satt hon på sin favoritstock och betraktade naturandarna i arbete och lek bland klipporna, växterna, blommorna och vattenfallen som störtade över stenblocken på stranden. Hon såg en högväxt gestalt närma sig och i den stora indianen kände hon igen sin far, Havata, och när hon såg tillgivenhet och humor i hans ögon visste hon att Isra var samma älskade följeslagare. I minnet återvände hon till templet i bergen ovanför sitt gamla hem. Hon mindes de församlade vita bröderna och ceremonin när de nedkallade eldens ande som tände bålens stora stickor. Hon hörde översteprästen kalla på de stora naturandarna och kände den närvarande människomassans varma engagemang i ceremonin under vilken man bad till naturkrafterna att styra luftströmmarna och i rätt tid bringa regn. Hon mindes hur prästerna anropade sol, andarna med vars hjälp den fysiska solen värmde jorden och påskyndade tillväxten och mognaden av skörden som skulle bli till föda. Hon återupplevde i minnet denna scen och många andra där hon i sina egyptiska erfarenheter igenkände dukarna Osiris och Isis. Nu befann sig Ramenat inne i en tempelbyggnad av vit sten tillsammans med vitklädda präster. Framför dem, vid ett altare av blå sten som liknande lapislazuli, såg hon mästaren som för tidsåldrar sedan lade sin hand på hennes huvud så att hennes ögon öppnades och hon blev medveten om sitt liv i Egypten. En ung indianhövding stod bredvid henne. Det var hennes broder. Och hon mindes hur de tillsammans härskade över stammarna i Vilome. Du har kommit tillbaka, Ramenatit, sa mästaren, liksom du ska återvända gång på gång för att vinna kunskap och visdom från det vita brödraskapet. Nu mässade de vita bröderna Maya-sånger och en strålande stjärna visade sig i deras hjärtan. Ännu en gång såg hon stjärnan strålar och lysa över världen. Och hon mindes också reglerna för detta urgamla brödraskap som utgjorde grunden för en rätt och rättvis styrelse från vilken en rätt och riktig uppfostran och kultur kunde växa fram. Nu kunde hon återvända till sitt liv i Egypten med ny kunskap och under tidens gång skulle hon delge den visdom vilken hon på ett underbart sätt blivit delaktig av i solens land. Rahotep. I ungdomsåren bodde Rahotep i en by varifrån han ibland kom för att närvara vid ceremonierna i Ras stora tempel. Hans vänner skulle knappast ha betraktat honom som religiös, fastän han ibland blev djupt gripen av den andliga kraften i ceremonierna. En känslighet och en slumrande andlighet kunde spåras i hans uppförande. Hans djupt liggande, mörka, outgrundliga ögon tycktes ha fångat och bevarat något av öknens mysterium. Läpparna och haken tydde på självbehärskning och självdisciplin, kanske med ett visst drag av egen sinne. Några år tidigare hade Rahotep blivit utnämnd till skrivare åt kungprästen, den regerande farao. Han kunde räkna många adelsmän och äldre hovmän som sina vänner och han hade få fiender. I sin ungdom hade han fulla drag njutit av det glada livet som var vanligt bland egyptierna. Men allt eftersom han mognade tycktes han tröttna på detta liv och började intressera sig för allt som rörde människans inre liv. En längtan att få veta mera drev honom ibland till att söka ensamheten och kontakten med naturens osynliga krafter. Liksom alla egyptiska ynglingar hade han tjänat i faraos armé vid olika avlägsna förläggningar, där han hade förvärvat vissa utmärkta egenskaper medan andra inte var så goda. Ensamheten hade lärt honom mycket, fastän han numera var rädd för att vara allt för mycket ensam. Men försakelser hade i viss mån stärkt hans karaktär, vilket var ett verksamt vapen mot påflugenhet och hån. Kontakt med andra människor gav honom kunskap om deras svagheter, och han fick erfara många missräkningar därför att hans förtroende missbrukades. Detta lärde honom att inte lita på någon annan än sig själv. Men ibland misslyckades han i att lyda sitt eget samvete. Hans motto kunde ha varit, om du vill ha en sak utförd på rätt sätt, gör det själv. Men fastän han gärna ville leva ett oberoende och självständigt liv, måste han lära sig inse hur omöjligt det är för en människa att leva ett lyckligt liv i andlig isolering. Så som förhållandena var, ville Rahotep inte kalla någon sin vän men inte heller sin fiende. Han började dock inse att somliga människor, kanske alla, hade någonting att lära honom. Denna filosofi var kanske riktig, fastän den var ofullständig. Hans känsloliv var inte väckt, då han levt nästan hela sitt liv på det mentala planet, så att hans andliga möjligheter endast delvis hade utvecklats. För att öppna sitt hjärta behövde han en sådan erfarenhet som kanske kunde vara en mans kärlek till en kvinna. Det är i sanning bara mänsklig och naturlig kärlek som kan göra detta, som till exempel en mans kärlek till en vän, till sitt barn och till sin hustru. Hjärnan kan samla en mängd fakta, men om människans förmåga att hysa kärlek inte utvecklas, så kan hon inte lära sig den vita magins hemlighet. Ty det är bara genom kärlek som vi kan lära oss använda kunskapen för att höja människans liv och leva livet självt, och fram till dess är människan endast en teoretiker. Genom någon intensiv erfarenhet av kärlek och kanske någon missräkning eller någon smärta, kan en förunderlig förvandling från instinkt till högre medvetande ske. De oupplysta, som lever sitt liv för nöjen och som söker undvika smärta, måste inte bara ta ett steg tillbaka, utan också ändra attityderna i sitt tänkande. När de vaknar, skall de finna att varje erfarenhet blir allt mer intensifierad. Ända tills de lär sig inse att det inte finns någon annan väg än längtan och strävan upp till det heliga berget. Äkta mänsklig kärlek mellan en man och en kvinna, i synnerhet om den höjer sig över själviska önskningar, kan för själen bli ett trappsteg från världsliga ting till andliga, och höja den från jorden till himlen. Fastän självtillit och självmedvetande var hans gudar, kände Rahotep ofta behov av sällskap. Han ville aldrig medge det för sig själv och inbillade sig att han föredrog ensamhet och isolering. Han strävade inte efter några intima vänskapsförbindelser, i tanke att han, om han skulle bli utsatt för missräkningar igen, ensam skulle få bära dem. Men under Osirisfesten den 14:e dagen den första månaden efter vårdagjämningen, såg han Rami 90. Gatorna i kungastöden var packade med besökare. Alla slags nöjesstånd hade satts upp i parken, där man också hade ordnat med musik, dans och lekar. Detta var en glädjens dag då egyptiernas livsglädje fick sitt uttryck med anledning av vårens återkomst. Det stora templets yttre gårdar var packade och man ställde upp sig för den stora processionen. Rahotep trängde sig igenom denna skrattande folkmassa och passerade genom dörrarna in till mittgården. Där stillheten i det inre templet omslöt honom, och han fylldes av en frid som inte var av denna världen. Han befann sig i en ceremonihall, vars väggar var belagda med guld. På den östra sidan ledde 7 trappsteg upp till ett gyllene altare med ett par 7-armade oljelampor. I de mindre nischerna tändes oljelamporna av en smärt, mörkhårig, ung prästinna som rörde sig barfota och ljudlöst, och som var klädd i sin ordens traditionella vita linnedräkt. Rahotep drog sig tillbaka till skuggorna närheten av ingångsdörren för att osed kunna betrakta den graciösa gestalten. Hon steg upp för de sju trappstegen och tände de sjuarmade lamporna. När hon vände sig om för att gå ner, gick han emot henne upp för mittgången och såg då hur frifull och lycklig hon var. När hon lyfte blicken och när hennes ögon mötte hans, flög en glimt av igenkännande tankar mellan dem. Men sedan koncentrerade hon sin uppmärksamhet och sitt intresse på sin uppgift. I Rahoteps ögon rörde hon sig som en drömfigur när hon passerade honom och försvann genom en liten dörr till vänster om altaret. På så sätt väckte ramen att det är något i Rahoteps hjärta, fastän inte ett ord blev sagt. Liksom hon hade tänt lamporna på altaret hade hon tänt en avslycklig låga i det mänskliga hjärtat. Det var under denna fest som det heliga kärlet bringades från de heligas heliga för att fira Osiris återuppståndelse. Plötsligt öppnades de stora portarna till de inre gårdarna och en procession som leddes av präster började sin långa färd genom kungastaden tvärs över Nilen i båtar till kungarnas dal. Prästerna bar emblem föreställande nyckeln till himlen och symbol för det eviga livet. Därefter kom tärare med flaggor och symboler för provinserna i det övre och nedre Egypten och sedan tempelmusikanter och trumpetare. Processionen fortsatte med tempeltjänare, som svängde rökelsekar och därefter kom präster i ceremoniella dräkter. Efter dem kom farao i en bärstol burna 24 visa män, omgivna och vaktade av hovfolk och soldater. Han rörde sig med stor värdighet och till tack för sina undersåtars hyllning höjde han högra handen till välsignelse. Efter honom kom hovdamer och unga prästinnor från templet, bland vilka Raminatis slanka, mörkåriga gestalt i Rahoteps ögon skilde sig från alla de andra. Största delen av folket deltog i festerna, där denna procession var höjdpunkten. Även de allra fattigaste medförde någon liten gåva, om det så bara var några blommor, för att visa att kärleken är starkare än döden och graven inte är någon sista viloplats. Två gånger om året hölls ceremonin, nämligen vid vår- och höstdagjämningen. Dessa årstider betraktades som symboler för själens födelse, först till denna värld med dess liv och glädje och sedan till den ännu större glädjen och friheten i livet efter detta. När ceremonierna var över kunde människorna fritt roas efter egen önskan. Rahotep som ville vara ensam för att kunna ägna sina tankar åt den unga prästinnan, drog sig så snart han kunde undan från faraos hovfolk och gick ombord på sin båt. Medan den gled hemåt dämpades bullret hos torget alltmer och vattnet plaskade under den fridfulla och molnfria himlen. Allt tyckte innesluta honom i naturens stillhet. Den svala nattluften tvådde och renade hans själ efter hettan och uppståndelsen. Uppfriskad lämnade han båten vid förtöjningsplatsen och gick genom blomster, trädgårdarna upp mot sitt vita stenhus. Hans tjänare Benabo, som väntade på sin herres ankomst ledde fram en sadlad, snabbfotad och graciös ökenhäst. Det var inte ovanligt att Rahotep red ut på natten när han återvände från sin tjänst vid faraos hov. Efter ett utbyte av hälsningar, frågor om dagens händelser och ett kort godnatt red han snart i galoppkanten av öknen. Ljuset från stjärnorna och en uppstigande måne ledde honom till hans favoritplats på flodstranden, där han tyckte om att sitta när han brottades med något problem. Här mer än någon annanstans kände han den osynliga ras närvaro. Allt sedan han hade sett den unga prästinnan tända lamporna på morgonen hade han frågat sig, vem är hon? Hur kom det sig att denna glimt av igenkännande uppstod mellan oss? Han var övertygad om att hon kände honom liksom han kände henne, men var kunde de ha träffats? Han sökte i sitt minne och försökte komma ihåg någon högtid när de kanske hade träffats, men det var förgäves. Han satte sig i sadeln och red i galopp ut efter floden. Nilen var mycket bred här och små öar låg utspridda på dess yta, som kom den att likna en sjö under natthimlen. När han nådde sin favoritplats sträckte han ut sig på sanden, lade sig ner på rygg med knäppta händer och blickade upp mot den månbelysta, stjärnbeströdda himlen. Aldrig förr hade han känt sig så nära livets mysterium och det osynliga. Kärleken från alltets moder tycktes strömma in i honom från naturens hjärta i en tyst och välsignad omfamning. Han tänkte också på flickan i templet, som tände kärlekens magiska eld i hans hjärta. Så tomt, så torftigt mitt liv har varit, tänkte han. Jag måste ha väntat på någon som jag känt tidigare, någon som jag alltid har känt. Kanske min själs sanna följeslagare som jag förlorat för en tid. Han insåg att det inte bara var en flickas skönhet som hade öppnat hans hjärta och gjort sitt inträde där. Ett andligt medvetande hade också vaknat, ett inre medvetande som hade fört med sig en outsäglig ljuvlighet. Det liknade en invigning, tänkte han, en invigning till de heliga ritarna i Ras tempel. Han tillbringade flera timmar på sin viloplats, där han drömde, mediterade och sov. I tankarna såg han ofta Isras ansikte och han fattade ett beslut. Jag återvänder till staden och söker upp honom. Han vet naturligtvis vem hon är och kan saga mig hennes namn och allt om hennes hem och familj. Han kanske till och med kan ordna så att jag får träffa henne. Denna tanke fyllde honom så starkt att ett andra möte med prästinnan föreföll honom som ett fullbordat faktum. Han reste sig, steg till häst och red galopp mot en klippa i närheten. Under sina ensamma riter hade han upptäckt en rymlig och luftig grotta där han kunde tillbringa dagar i sträck när han längtade efter isolering och avskildhet. Han hade möblerat den med en bädd, mattor och kudar och fört dit en samling skrifter av visa egyptier. När han uppehöll sig där en längre tid brukade Benabo följa med honom, och denne brukade lämna kvar ett förråd av mat och dryck. En kväll, när han hade ätit och druckit, kastade sig Rahotep på bädden. Han föll i sömn och drömde en dröm så livlig att han efteråt kunde ha svurit på att han färdades tillbaka genom tidsåldrarna och återupplevde ett annat liv i ett tropiskt land som han aldrig förr hade sett. Här levde människorna ett luxuöst liv och han såg kvinnor i förda dräkter i lysande färger och bärande dyrbara smycken. Han såg också män i broderade sidendräkter, praktfulla palats med dyrbara tyger och mattor och med utsmyckningar i sten och trä överallt. På galleriernas väggar i det kungliga slottet fanns målningar och basreliefer som illustrerade landets välstånd. Väggmålningar visade grupper av dansare som stod med armarna sammanslängrade eller som höll blomsterbuketter i händerna. Han såg exotiska trädgårdar, konstgjorda kanaler, springbrunnar och vattendrag, vilka rann från de röda bergen som höjde sig över staden. Det omgivande landskapet var överväldigande rikt på frukt, säd och andra vegetabilier. I sjöarna fanns fisk, och på land fanns kött och fjäderfä tillräckligt för att tillfredsställa den största aptit. Nu såg Rahotep sig själv iförd kunga, direkt, sitta på en gyllene tron på en estrad och vid sin sida såg han på en annan tron en spenslig, kungligt klädd gestalt. Audiensrum och rådsal var fyllda av en lysande församling. Han mottog hyllningen från en lång rad av människor som tågade förbi. Och som alltid vände sig till hans gemål för kommentarer eller råd, skipande av rättvisa eller bifall till anhållelan. Han vaknade och fann sig vara tillbaka grottan, i vars öppning han såg de första gryningsstrålarna upplysa horisonten. Han kan bara ha varit vaken några få sekunder, ty sedan såg han sig själv på en oändlig klättring upp till toppen av ett skogsklätt berg. Nära toppen kom han till en allé av stora träd som han aldrig hade sett förr. Och detta gjorde hans vision av ett främmande land mera övertygande. I minnet var han tillbaka till ännu ett annat liv i långt avlägsen tid. När han vandrade på de gräsbevuxna gatorna under de stora träden, kom samma spensliga gestalt emot honom med utsträckta händer. Det var en vitt klädd gestalt vars mörka hår nu var ombundet med ett gyllene juvelbrytt band, varunder den egyptiska prästinnans klara, mörka ögon strålade. Hon vände och de gick tillsammans mot ett stentempel vid slutet av en solbelyst gång, och när de närmade sig byggnaden slöt sig en annan person till dem. Han var också iförd en vit, guldbroderad dräkt och han bar en krona av vita fjädrar prydda med juveler. Också hos honom var det något bekant. Rahotep betraktade honom närmare, han misstog sig ju inte. Ögonen som hälsade honom var utan tvivel de vänliga. Humoristiska ögonen hos översteprästen i Ras tempel. Så måste det vara. Och det var det också. Han utropade, Isra! Isra! Ropet väckte honom och drömmen började snabbt blekna, men inte förrän hjärnan hade fått ett intryck av detta tidigare liv och kunnat hålla fast det i minnet. Nu visste han varför flickprästinnan hade förtrollat honom, var inte han den som satt bredvid honom i drömmen, flickan på berget. Solen stod högt på himlen när Rahotep red in staden för att söka audiens hos översteprästen. Morgon, gudstjänsten med soldyrkan var över och folket skingrades. När han kom in i tempelträdgårdarna mötte han Isra som var på väg till en av de mindre rådsalarna. Prästen hälsade honom. Ditt besök är inte någon överraskning för mig, sade Isra. Jag drömde också i natt. Rahotep blev förvånad och förtjust över alla under. Isra måste ha läst hans tankar och visste om drömmen, som han trodde att bara han själv kände till. Översteprästens ögon hade ett speciellt uttryck när Rahotep berättade om sin första anblick av Ramenapit. Hon tände altarljusen. Det var något bekant hos henne och hennes sätt att röra sig. Jag kunde inte ta mina ögon ifrån henne. Så vände hon sig om och började gå ner för trappan. Våra ögon möttes, och vi kände igen varandra båda två, det är jag säker på. Är du alldeles säker på det? Frågade Isra. När kan jag träffa henne och tala med henne? Frågade den unge mannen ivrigt. Jag har tänkt på henne hela tiden sedan jag såg henne. Jag ber er ordna ett sammanträffande. Jag får ingen frid förrän jag kan be henne gifta sig med mig. Kärleken är en ömtålig och sällsynt blomma, som måste behandlas med försiktighet. Ni kände igen varandra. På vad sätt? Jag minns henne från ett tidigare liv. Vad har du för bevis för det? Jag drömde om gemensamma liv och jag vet att mina drömmar var sanna. Ni var också med i min dröm och jag vet att ni kan tala om för mig vilka vi var och på vilket sätt våra liv berörde varandra, om ni bara vill. Det är gudarnas vilja att jag inte ska avslöja själens mysterier för dig. Gjorde jag det, så skulle jag beröva dig en av de största glädjeämnena. Vilken glädje! Sanningens gryning i själen, upptäckten av jaget. Sanningen kommer från ditt innersta medvetande och öppnar sig som en ros för solen. Om jag idag talade om för dig allt vad du vill veta, skulle jag stympa knoppen och du skulle inte bli någon blomma så förtrösta på ras aldrig svikande kärlek. Men vem är prästinnan, Isra? Säg mig åtminstone hennes namn, så att jag kan ropa på henne i mina drömmar. Hon är dotter till prästen Tahuti och Nofret, faraos syster. Jag ska fråga dem till råds och be om deras samtycke för ett möte. Ja, jag ska försöka ordna ett sammanträffande med Tahuti inom en månad. Under tiden måste du återuppta dina plikter, min son. Återblick. Livet hade blivit ännu mer intressant för Ramenapit sedan Isra visat henne vägen till andra världar och hur man återupplivar minnet av tidigare liv. Nuet upptog bara en helt liten plats i hennes tankar. Hon tänkte inte på livet i förhållande till den närmaste omgivningen, utan som en resa genom många fascinerande länder där hon träffade alla slags människor, ett liv så rikt att hennes lycka tycktes fullständig. Nästan, men inte helt. Hon förstod inte varför det var så, men hon kände att det fanns riken som fortfarande väntade på att bli upptäckta och under att uppleva. När hon fyllde 19 år och hennes 7-åriga lärotid var förbi, återvände Ramenapit till sin fars hus efter invigningen till prästinna. Senare ägnade hon några dagar åt tempeltjänst och gav hjälp och helande. I övrigt var hon fri att söka vila och vederkvickelse i hemmet med dess trädgårdar tillsammans med sina syskon och vänner i samma ålder. Hon tyckte om att syssla med handarbeten och broderier, och att hjälpa sin mor med att göra i ordning och konservera kryddor, frukter och grönsaker, samt göra efterrätter och kryddade söta kakor, vilka de egyptiska husmödrarna var kända för. I Ramenapits utbildning ingick studiet av vad vi nu kallar psykologi, men den gick djupare. Isra lärde henne att förflytta sin själ vid fullt medvetande ut ur den fysiska kroppen och in i den andliga världen, och att fritt röra sig där, att läsa Akashakrönikan, att diagnostisera kroppsliga sjukdomar, vilka alltid enligt vad han sade, hade sitt ursprung i själen, antingen i detta liv eller i ett annat. Hon kunde utvidga sin syn långt över de omvigdas och se djupt in i tempelbesökarnas själar, som kom för att bedja eller för att rådfråga henne i hennes egenskap av prästinna. Med tiden blev hon ett av templets orakler. Och människor färdades långa vägar för att få hennes råd materiella, psykologiska och andliga problem. Bara för att uppnå en början till dessa krafter fordrades lång träning i förmågan att förstå den mänskliga naturens impulser och svagheter. Dessutom krävdes det lång övning självbehärskning innan Rami Matti från högre sfärer kunde mottaga den visdom som kan ge sanna och goda råd, vilka kunde bli till hjälp. För att inviga Rami Matti i kunskapen om mänsklighetens behov, sände Israel henne bort ut ur kroppen på många olika uppdrag för att lära henne att träda in tankens och själens medvetande hos den man eller kvinna hon skulle hjälpa.